Hej och välkommen till Econnect, en podd om mötet mellan häst och människa. Jag heter Susanna och det är jag som är grundare till Econnect. Och idag var tanken att du skulle få lyssna till vår berättelse eller våra gemensamma erfarenheter. Men så för någon dag sedan när hästarna började få den här idén av att de ville dela med sig av sin historia. Så gick jag runt här och ja, jag var inne och gjorde någonting och så samtidigt pratade jag med dem om lite olika idéer de hade och liksom vad de punktvis ville dela med sig av och så. Och ja, så gick jag runt här och bara okej, bla bla, då ska vi prata om det, jaha, du vill säga det, ja, okej. Och så kom jag på mig själv och konstaterade att ja, men fint, nu har jag liksom koll på ungefär de här 5 poddavsnitten. Och sen bara, vadå 5? Har jag inte 6 hästar? Vem glömmer jag bort här nu? Och så är det ofta nu för tiden. Att om en häst vill mig någonting liksom, eller kommunicerar någonting, så blir den ju väldigt tydlig. Och den liksom hoppar in i mitt huvud och gör sig synlig. Antingen fysiskt eller mentalt. Och vill den mig inte något så märker jag den inte eller tänker inte på den liksom. Det är så jag till exempel märker om någon häst behöver mig eller så. Och den som hade gjort sig osynlig i det här fallet var Tuva. Så då frågade jag henne så här. Men hallå, Tuva, ditt poddavsnitt då? Och hon bara, kanske inte vill ha ett poddavsnitt? Nej, okej. Okay. Nej, det behöver du inte. Men nu ska ju alla andra ha varsitt poddavsnitt. Du ska inte ta den chansen då. Ah, vet inte riktigt. Nej. Okej. Okay. Men om du skulle ha ett poddavsnitt. Vad skulle vi säga då i så fall? För Tuva är ju. Och hon är okej okay med att jag säger detta. Förut. Känns det som. Tuva är ju i sin essens. Innovatör. Kanske delvis provokatör också, men Sky tar den rollen väldigt väl i den här flocken, så Tuva behöver liksom inte riktigt ta den, utan hon kan vara mer innovatör och upptäckare. Och hur är en sån då? Jo, men den hittar ju nya vägar och behöver liksom överraska en för att man ska bli lite sådär ställd och hamna i det här läget när man bara va? När man liksom inte följer sina vanliga tankebanor längre. När man inte kan följa sina vanliga system. Så kan tänka att det också blev. Ja, men tyvärr överlag gillar liksom inte alls press eller förväntningar. Och det är klart att det fanns en förväntan hos mig. När alla de andra började ställa upp sig ett mentalt led i skallen på mig. Med sina berättelser. Att alla hästarna skulle ha sin berättelse. Och då är det ju inte mer än rätt att hon bara liksom stanna till och få mig att stanna till. Och bara så här, men du kanske inte ska anta att jag också vill ha ett poddavsnitt. Nej, det ska jag ju faktiskt inte. Så vi har pratat om det här lite under de här dagarna. Och jag har kommit fram till att det är okej att jag berättar vissa saker om henne och tillsammans med henne. Men verkligen utifrån perspektivet av att inte låsa in någon i ett fack. Så. Och det är faktiskt väldigt bra när man ser på det så. Det är ju alltid, hästarna har ju alltid bättre idéer än jag har såklart. Att nu har vi liksom pratat om de 5 andra hästarna. Och jag har delat punktvis liksom berättelser ur våra gemensamma liv. Och då blir det ju väldigt lätt att man låser fast sin bild av att sån här är den hästen. Så här har den alltid varit och därför kommer den alltid vara sån. Och det blir ju ganska begränsande och inte så tillåtande. För särskilt när vi har hästar så det är så väldigt lite som de får bestämma i sin vardag ändå. Vi bestämmer ju så väldigt mycket kring var de bor och vad de äter och vilka de lever med och vilken utrustning de har och när vi tar på dem och hur vi tar på dem och hur vi använder dem till ridning eller vad vi använder dem till. Men vad vi också liksom omedvetet, ja det är kanske omedvetet förra också, men det som oftast är definitivt omedvetet är att vi inte tänker på hur mycket vi också styr över dem genom våra förväntningar och genom våra tolkningar. För saken är ju den att två olika hästar kan göra ungefär samma sak, men jag eller du skulle tolka det väldigt olika om den hästen var Epona eller den hästen var Golden. För vi har liksom en historik, vi har en förväntan och det gör att vi har en viss, vissa glasögon på oss när vi ser beteenden och när vi tolkar saker. Och det gör ju tyvärr att vi, alltså vår hjärna funkar ju så att det vi tror ska hända kommer vi lättare hitta. Vi liksom omedvetet råkar söka det vi letar efter. Och så blir det ju i alla relationer. Och så blir det liksom i allmänhet med oss själva också. Du vet, om du vaknar på morgonen och har en riktigt dålig dag och allting bara känns kast. Då kommer liksom omedvetet ditt mentala sikte, brukar jag kalla det, att leta efter fler saker som synkar med det. Så den dagen kommer ju sen sannolikt bli ganska dålig för att omedvetet kommer ditt sikte leta efter fler dåliga saker. Och så blir det ju i våra relationer också. Oavsett om vi har en positiv förväntan på någon eller en negativ förväntan på någon, så kommer vi omedvetet leta efter bevis på att vår första teori stämde, liksom. Och då kan man ju tänka så här, men det spelar väl kanske inte jättestor roll vad jag tänker om hästen, den kan väl göra vad den vill ändå. Nja, inte riktigt. Och det är väl här igen då som det skiljer sig ganska mycket mellan vi människor som ju delvis är flockmänniskor, men inte i så stor utsträckning som hästar längre i alla fall. Så som ett flockdjur som hästen är, så är den liksom, den är så van vid att det som sägs om den och det som kommuniceras till den alltid är sanning och alltid är för dess eget bästa. För det är så en flock funkar och överlever. Och thrive på engelska, blomstrar kanske. Då blir det liksom, ja, för hästar, tvärtom vad vissa traditionella tränare säger, så här, hästar försöker inte ta över. Hästar försöker liksom inte vinna någonting för sin egen skull. Hästar har inget ego, inget behov av att hävda sig eller ta mer än de behöver eller olika sådana där saker som vi människor gör. Och då blir det liksom att de har inget skydd heller mot att de förstår liksom inte ifall jag har en inställning gentemot en häst. Jag har liksom låst in den i facket ouppfostrad till exempel. Och så kommer jag att tolka det som hästen gör som att du är ouppfostrad. Då kommer liksom hästen tro att det är sant bara för att jag har tänkt det. Och den kommer börja se sig själv som det. Inte nödvändigtvis att den förstår konceptet ouppfostrad, men den kommer känna känslan som jag har såklart inför det och förstå att det är någonting som den gör som är fel eller som jag är missnöjd med. Och det är liksom för att de inte har det där skyddet som, och det har ju inte nödvändigtvis vi människor heller. Vi tar ju också åt oss såklart av hur andra ser på oss och så, men vi kan ändå ha med oss medvetenheten kring att allt som sägs om mig av andra är inte nödvändigtvis sant. Det kan ha att göra med den personens agenda eller mindervärdeskomplex eller stressnivå den dagen eller vad det nu kan vara. Men det kan liksom inte hästar riktigt ta till sig och därmed så blir det att vi råkar låsa fast dem i vissa saker genom att ge dem vissa etiketter, genom att säga att det här är en reaktiv häst, det här är en bla 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 häst. Och därför är rollerna som jag har nämnt här nu ibland bra och ibland inte bra. För att vi behöver också vara medvetna om och öppna inför att det kan ändras och att det inte är allt, det är inte hela hästen. Så bara för att Epona och Ash är väldigt reaktiva och känsliga hästar för det mesta, så betyder inte det att de alltid kommer vara det. Och det betyder inte att det kommer vara så i alla situationer. Ja, och så vidare. Så vad hon vill säga med detta och vad jag vill säga med detta är väl också att det blir väl en viktig ingång helt enkelt till det här poddavsnittet. Att inte ta någonting av det jag har sagt här som en absolut sanning. Och inte heller som någonting som alltid kommer vara så. Utan att vara öppen inför att alla de här hästarna, likväl som hästen eller hästarna i ditt liv, kan ändra sig. Och det kan skilja liksom från minut till minut och dag till dag. Och framförallt när andra saker ändrar sig. Som en flockkonstellation eller man flyttar eller säsongen skiftar eller grovfodret spys ut eller vad som helst. Men saker kommer skifta och det bästa du kan göra för din häst är att skapa utrymme för det. Genom att mentalt ge utrymme. Och det är också någonting som Tuva har hjälpt mig att förstå just gällande innovatörer. Tidigare så tänkte jag kanske mer på dem. Och om du lyssnar på poddavsnittet om rollerna som är från för 2-3 år sedan. Så tänkte jag mer på innovatörer utifrån deras kreativitet och påhittighet. Och det finns ju. Men vad som också verkligen finns och vad du verkligen har lärt mig och oss här är att för att den kreativiteten ska kunna uppstå så behöver det också verkligen finnas ett tomt utrymme. Det är liksom som konstnären som står där framför det den ska skapa. Då måste konstnären stå där framför en blank vit tavla och bara stå där och stirra på den och ha liksom det utrymmet. Och ha det kreativa rummet skulle man kunna säga. Och det behöver innovatörer också. Att bara vara i det där ingentinget. Dels för att det är då de kan komma på sina nya spännande idéer. Men också för att inte låsas fast. Liksom. Så vi inleder detta poddavsnitt med att bara expandera rummet. Och medvetandet. Och våra föreställningar om att någonting är på ett visst sätt. De försöker vi lösa upp. Och tänka att det skulle också kunna vara på ett helt annat sätt. Så där tar det här poddavsnittet sin början. Om vi hoppar tillbaka lite i tiden så gossades Tuvas och mina vägar för kanske 3 år sedan. Och det gjorde de genom att hennes dåvarande människa och människor bad mig ha ett samtal med henne. För att det fanns saker i vardagen där som inte funkade och som de inte förstod sig på. Och det var en hel del frustration kring henne. Hon själv uttryckte det som att hon bland annat kände sig lite vilsen inför sin framtid och vem hon skulle utvecklas tillsammans med och vem hon skulle lägga all sin strålande glans på. Och hon kom från ett väldigt kärleksfullt hem med väldigt kärleksfulla människor som verkligen, verkligen ville henne väl. Men det var vissa saker som inte hade blivit riktigt bra. Även att man vill väl så är det inte alltid att det man kan ge är det som hästen behöver. Och särskilt inte när man har en häst som Tuva som är extremt intelligent. Alltså hon är, ursäkta alla andra hästar här som bor här. Men hon är definitivt den skarpaste kniven i lådan här. Och det är ju både superbra och till viss mån problematiskt. Man behöver vara extremt medveten om vad man gör. Och som ni equinectare vet, som vi har pratat om i föreläsningen, så extremt viktigt att inte bryta kontraktet som man har. Så att försöka vara konsekvent och hålla det som man har lovat. Hon hatar verkligen orättvisor. Hon kan bli så enormt arg över det. Och det tror jag inte bara har med liksom just Tuva själv och hennes liv att göra. Utan också där finns definitivt kvar genetiska trådar också. Hon är tinker. Hennes mamma har haft det tufft med många trauman, och det finns ju liksom linjer tillbaka av hur de kobbarna har behandlats och använts och så vidare. Och det känns som att hon också bär en hel del av den ilskan liksom. Men också, för att vända på det myntet, så fort jag har sagt det, så vill hon ju också definitivt lägga in den totala hoppfullheten i att man kan göra på ett annat sätt. Och det är väl också någonting som hon verkligen bidrar med här, för att så fort vi liksom gör någon grej som alla ska göra, så vänder hon ju på det och gör någonting annat. Typ som någon gång i vintras när alla hästarna skulle dela varsin hälsning till de som var höfädrar. Varsin videohälsning. Alla liksom hästarna sa, jag kan visa det här, jag kan visa det här, jag kan visa det här. Och så vågade Tuva säga, okej, men vad vill du filma för någonting? Ja, du kan filma när jag äter bara. Ja, jo, det kan jag väl göra, men du tror inte att höfädrarna blir lite uttråkade då? Och hon bara, ja, får de väl bli uttråkade då? Ja, det får de väl då. Tänkte jag att jag får väl lyssna på honom och sen filma väl då när du står där och äter, Tuva. Så, lite irriterad. Och den filmen, jag får länka till den i avsnittet till podden om du inte har sett den. Alltså maken till nöjd häst och medveten häst under tiden jag står där och filmar medan hon äter. Och den är svinnöjd. Hon bara, ja, här står jag och äter. Och där är du och kollar på det. Bara få göra det liksom. För friheten i att så här icke prestera. Den är sjukt viktig för henne. Igen då, att inte låsas in i ett fack, men att heller inte så här finnas för någon annans skull eller liksom prestera för någon annans skull. Extremt viktigt. Så jag tror det var en jättestor milstolpe för henne att få visa upp någonting så väldigt naturligt som att bara stå och äta helt enkelt. Det var en liten så, ett litet fuck you-finger till prestationsvärlden av hur man tänker kring hästar. Och faktiskt nu när jag tänker på det så här, en intressant milstolpe i vår kontakt här, för att det, ja men hon började öppna sig väldigt mycket mer för oss efter det också. Så jag tror det verkligen hjälpte henne att landa in här. Men nu går händelserna i förväg. Så tillbaka till innan hon bodde här. Så jag kommunicerade med henne. Jag hjälpte till och ge lite råd inför. Ja, men de funderade på om hon skulle flytta någonstans för att det funkade inte där hon var då. Och så ville de ha lite input på vilket av de två ställena som funderades på som skulle passa bäst. Och jag försökte förmedla Tuvas en bild av det. Och de valde det som liksom skulle bli bäst. Och det visade sig att inte heller det i längden funkade. Utan det som hade varit problem i det tidigare hemmet fanns kvar där och kanske till och med förvärrades. Så människorna hörde av sig till mig igen och frågade om jag möjligen visste någonstans som hon skulle kunna flytta till. Och det här var en månad eller så innan jag fick nys om den här gården som jag sen flyttade till. Så jag svarade väl typ att hade jag bara haft en egen gård så hade hon fått göra det. Men jag är inackorderad och det finns inte plats här och jag har inte råd och sådär. Ja, och sen dök det ju upp en gård då. Jag letade inte ens efter gård just då. Men en vän till en vän hittade en gård som var väldigt, väldigt fin. Och det är också en, alltså det låg väldigt fint till. Själva gården var kanske inte fantastisk, men hagarna var väldigt fina. Lösdriften var väldigt fin. Så det är en annan magnetismhistoria. Men hur som helst, då också av egoistiska skäl. Jag är själv mer svag för kallblod. Så. Och Jag hade ju från början, som du minns, Golden. Sen köpte jag Epona för att jag ville ha en liksom mer ridhäst som kanske hade lite lättare för sig kroppsligen än Golden. Och sen resten av gänget, Arrowsky och Ash, alltså Arab och två halvblod till, har ju liksom kommit till för deras skull, så att säga. Så av egoistiska skäl så tycker jag att halvblod är väldigt vackra och passar också min kroppstyp bättre. Så när den där gården väl dök upp så kände jag att det hade ju varit fint att kunna ge henne ett hem och förhoppningsvis kunna assistera lite i att hjälpa henne med det som var svårt. Så ja, vad var då problemet? Eller problemen, kanske du tänker. Och igen då så vill jag igen verkligen poängtera att men precis som i alla fall egentligen så gör man ju det som man tror är bäst och som man tycker funkar. Och så även i det här fallet, det som hade ställt till det lite så som jag förstår det. Nu är jag inte superinsatt i allt, men utifrån lite vad hennes människa har delat och vad jag har sett i Tuva här sen efter att hon flyttade hit, är ju dels då att ja, men hon är tinker, hon är kallblod, hon har lite lätt för att bli överviktig. Så i perioder så bantade de henne, så hon själv upplevde sig i alla fall som hungrig. Och samtidigt så tränades hon ibland med mat som var ganska god. Och då eftersom de ville också motionera henne, för det behövdes ju, så blev det liksom att de gjorde lite den människa springer iväg, häst springer efter grejen, som ju är ett sätt att få en häst att röra sig, men som tyvärr ofta leder till att hästen upplever att maten försvinner, jag måste jaga ifatt maten. Så en frustration uppstår ofta om man får fram rörelse på det sättet. Och så även i detta fallet, vilket såklart förstärktes av att Tuva från början var hungrig. Så det byggde upp väldigt mycket spänning och frustration och ilska i henne. Så till slut började hon helt enkelt attackera människorna i de lägena. Så det var ju en del av problemet. Nej, men det var väl den stora grejen helt enkelt, att det blev farligt och läskigt. Sen något annat som ofta också blir ett problem, och så även i det här fallet, är att om man väl tränar med matbelöningar så är det viktigt att man lär in många olika saker från början. Så att antingen det, att man lär in ett antal olika saker som hästen vet att jag kan göra A, B, C, D eller E. Och alla de sakerna kommer leda till belöning. Gött, liksom. Det finns en form av valfrihet i det. Alternativet är att bara lära in en eller ett par saker. Och att hästen då vet att jag måste göra A eller B. Annars får jag ingen mat. Annars får jag inte den här goda maten. Och det kan kännas väldigt mycket mer stressande för hästen. Och som att den inte har så mycket valfrihet. Och så var det också i det här fallet. Att om jag fattade rätt fanns det inte så många beteenden som Tuva visste att hon kunde göra för att få mat. Det var i princip jaga människa, så som hon hade tolkat det, eller gå i panterwalk. Och resultatet av det då blev att så fort Tuva var hungrig eller såg mat eller såg en människa, även sen hon hade flyttat hit, så kom hon och sprang mot den med bakåtslickade öron. Så började hon gå sen, om hon då inte attackerar den, vilket hon inte har gjort här mer än ett par gånger, och det har varit mer i klisammanhang när man har liksom gått från att klia någonstans där hon visar att hon vill bli kliad till att hon från en sekund till en annan liksom så slår det över och så blir hon arg istället och kommer mot den liksom med tänder som hugger i luften. Men det hon gjorde då när man hade mat hela tiden i början var att hon kom och så kom hon och knödde på en med sin bog. Hon är liksom inte en liten dam, även om hon inte är mer än, ja, jag vet inte hur hög hon är. Hon är CD-ponny kanske, men hon är ju robust liksom. Så börjar hon gå i pantwalk vid en sida och väldigt liksom irriterad sån, där hon så här bam, 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 så här, sätter i sina framben. Och när hon flyttade hit så spred vi ut hö i hagen 2 gånger om dagen för att hästarna skulle äta, ja, leta upp maten. Och då kom hon ju liksom så fort hon såg människan och sprang mot den och var arg. Och även om man då gav henne, som vi gjorde så här, gav henne såklart en tuss hö direkt så här, men nu har du din mat så här, nu behöver du inte vara orolig mer, du behöver inte springa efter oss liksom. Så var det ändå så inlärt i henne att man följer människan, så hon liksom följde med ändå och jagade runt där tills människan var färdig. Det var också så fort man kom med en hink eller liknande så då sprang hon också efter och var jättespänd och arg och läskig. Så när jag lär ut, alltså så här tänker jag, om jag bara passar på att säga det här nu då, när vi ändå är inne på ämnet, att om man vill börja träna belöningsbaserat, alltså om man vill börja träna med mat, så finns det några hållpunkter som är viktiga och som jag lär ut i lärhästen i Connect-metoden. Men bland annat då att, ja, men först och främst att jag försöker se till att hästen är mätt när man tränar och att den har så många av sina grundbehov tillgodosedda från början. Ha så tråkig mat som möjligt. Lära in många olika saker redan från början så att det finns en valfrihet där. Alternativt alltid ha samma mat till hands gratis så att säga. Alltså antingen kan du stå och äta ditt lusernhack på marken i kanten av ridbanan. Eller så kan du hänga på mig och göra saker och få samma mat. Så att det hela tiden finns liksom en valfrihet och inte en press i att du måste göra det här för att få maten. Och då kanske du tänker att men då kommer hästen inte välja att göra någonting. Det trodde jag också. Men så är det faktiskt inte. Utan förutsatt att man lägger träningsplanen på en nivå som är rimlig och hästen förstår vad den ska göra, så väljer de allra flesta hästar i de allra flesta tillfällen att hellre göra saker med människan än att bara stå och äta maten för sig själv, så att säga. Så det var en del av anledningarna till att hon att det inte funkade i hennes tidigare sammanhang och att hon då fick flytta hit istället. Så i början så tänkte vi att ja, men hon får bara landa här i flocken och med de andra. Och det var ju liksom svårt det här att hon blev så spänd och frustrerad så fort det kom hö. Men blev väl successivt lite bättre. Sen när vi väl började träna henne med matbelöningar så märktes det också snabbt hur oerhört osäker hon var på vad som förväntades av henne och vad som var rätt. Jag tror det liksom bland annat har att göra med att hon är så oerhört smart. Så hon, ja men om en vanlig häst typ lägger märke till vissa olika signaler och typ så här, men där är en människa och där är en kon och där är ett tygeltag typ så här. Och så börjar den kanske ganska lätt så här se att ja men det tygeltaget betyder det här och den konen betyder detta och bla bla typ. Men Tuva, hon märker liksom allt och läser det typ på 1 eller 2 gånger. Och gör man då sen lite annorlunda eller ändrar någonting så är det som att hon inte riktigt vet om ska hon fortfarande göra det som vi gjorde förra gången fast jag just nu gör lite annorlunda. Eller vad var det i hela den här uppsjön av intryck som egentligen var betydelsefullt? Och vad var det som inte var det? Och sen säkert mycket historik då och minnen av att om jag inte gör rätt nu så kommer jag inte få den där goda maten. Och det kommer vara väldigt stressigt för mig. Så att den historiken gör ju att det blir också en extra anspänning för henne. Så det har tagit jättelång tid för henne att ens kunna ja, men dels gå avslappnat jämte en människa. Oavsett om det är i hagen eller i grimma eller i fritt följ med mat jämte eller inte mat jämte. Utan att panta åka. Alltså hon gjorde det hela tiden så fort det var en människa i närheten. Och hon var inte glad när hon gjorde det, utan hon var spänd och frustrerad. Och hon gjorde också det på ett sätt som ganska många hästar gör, det vill säga att det blir inte en jättebra hållning rent fysiskt heller, utan ganska sänkt rygg och ganska avknäppt nacke. Så hon har till exempel väldigt svårt att ha grimma på sig. För jag tror att det den hållningen som hon har då gjort väldigt mycket i sin tur skapar spänningar i nacke och som i sin tur verkar göra vissa delar av nosen liksom överkänslig. Det här är bara en hypotes jag har än så länge. Men jag har sett det på några hästar som har tränats mycket till att gå i den typen av hållning. Att de blir överkänsliga på nosen liksom. Jag vet inte om ni minns, eller jag vet inte, just du kanske inte har lyssnat på alla avsnitten om hästarna, men när jag pratade om Arrow så sa jag att hon första gången jag tränade henne med mat så jagade hon ut mig i hagen. Och det var för att jag hade liksom inte riktigt ett tydligt upplägg då. För det var på den tiden jag precis hade börjat träna med mat. Så att jag tänkte nog typ att ja, men jag kan väl bara gå här och så kan jag mata henne lite i farten typ. Och det gick ju inte alls. För att det blev inte tydligt för henne vad som skulle leda till mat och inte. Och då liksom blev det reflexen, hennes reflex att försöka ta sig till maten genom att ta den ifrån mig så att säga. Och det är lite spännande att iaktta olika hästar och deras bakgrund och hur de reagerar vid olika typer av träning. För att jag minns såklart när jag började hjälpa för ägaren med Ash och han då var hingst och många sa så här, men shit, du kan inte träna en hingst belöningsbaserat och du kommer få jättemycket problem med att han biter och nafsar och tigger. Om du tränar den här så, du kommer definitivt inte kunna ha honom i någon form av vad heter det? Kursverksamhet, för han kommer bara liksom muddra folk hela tiden. Och det intressanta är att Sky och Ash som jag tränade med mat sedan de var små, de är ju de minst tiggiga hästar jag har och jag har träffat. För de är så oerhört trygga med att mat finns alltid. Och jag har såklart varit liksom noga med att de vet att nu tränar vi och då finns det mat. Och nu tränar vi inte på det sättet och då finns det inte mat. Så det finns liksom ingen oro hos mig överhuvudtaget att de skulle bita eller nafsa av anledningen för att de letar mat liksom. Så som det är för mina andra vuxna hästar. Ibland om jag har tränat dåligt eller särskilt i början innan jag hade liksom styrt upp den strukturen. Och det finns också en annan grundstress i alla dem för att de är tränade så nu sedan några år tillbaka. Men de har också en erfarenhet av att mat inte alltid finns. Och då finns det en viss extra anspänning. Inte bara hos Tuva utan hos de andra också. Kring mat. Som det inte gör hos småttingarna. Som nu inte är småttingar längre utan tre. Men det är spännande att se. Så jag tänker att det främsta problemet som kan uppstå med matbelöningar är ju när det blir oberäkneligt för hästen. Antingen att det blir oberäkneligt när mat eller godis finns till hands överlag, men också om det blir oberäkneligt för hästen med vad klickar du för beteende? Vad är det jag behöver göra för att jag ska få den där maten? Och det är därför så många hästar blir frustrerade av det som Intrinsen lärde ut för några år sedan. Jag vet inte hur Cathy och Steinar lär ut det nu. Jag har inte följt dem på nära håll de sista åren. Men så som det var 3-4 år tillbaka i tiden, Så har jag fått ett antal hästar skickade till mig och elever där det blev farligt och där hästen gick upp så pass mycket i stress och frustration och arousal att det blev så yviga rörelser, för hästen var frustrerad så att den liksom sparkade eller grädde liksom och råkade skada människan av misstag. Alternativt att det blev så mycket frustration så att hästen faktiskt attackerade människan. Och även om den inte kom dit så blev det liksom, ja men om ni har sett bilder och filmer på Tuva från början där liksom, när hon kom och gick jämt oss och hade öronen liksom slickade bakåt. Hon var ju liksom inte nöjd då. En häst som är nöjd och avslappnad har inte det ansiktsuttrycket. Punkt. Sen följde det en ganska lång tid där hon var ganska mycket inne i sig själv och höll sig rätt så mycket i bakgrunden. Var ganska osäker i flocken också. Det var svårt att veta om det var hon eller om det var bearbetning eller om hon inte trivdes eller om hon inte riktigt hittade sin plats här. Men hon stod ganska mycket själv ibland och ja, jag var ju också in och ut på sjukhus då och var inte så mycket med henne och det tog liksom tid innan jag kände att vi verkligen så här fann varandra. Och det är lite oklart om det var mitt fel eller om det var att hon hade saker att bearbeta. Men hur som helst så har det verkligen successivt, ja men dels har hon verkligen tagit sin plats i flocken här. Ja, men som bland annat liksom den här upptäckande sidan hos henne som hon har är ju fantastiskt rolig att se, tycker jag. Jag personligen blir väldigt glad att titta på henne. För så fort vi ska ta dem till ett nytt bete så fattar hon det. Och då, ibland om jag på när jag är spänd så vågar inte jag på honom gå först fast hon egentligen vill gå först. Men då kan hon tänka sig att låta Tuva smita förbi. Och då kommer Tuva jättepepp. Alltid så här väldigt rask trav. Och så bara, nu ska vi till någon ny stans. Då kan jag gå först, då kan jag kolla av detta. Och så springer hon in på det nya stället. Och sen medan de andra äter så springer hon runt, eller går, beroende på vibe, staketet och bara kollar så här, var går gränsen? Hur mycket utrymme har jag här? Det är väldigt kul att se. Och också de gånger som vi har haft med henne ute i skogen och sånt. Så roligt att få se henne gå och utforska. Även om det också var svårt i början. För att igen, så fort det var en människa vid sidan och särskilt grymma på och så blev det liksom att hon gick i pentåk hela tiden. Och det blir inte så avspänt. Men det är kanske till 99% borttränat nu. Kan fortfarande dyka upp när hon blir spänd. Och när hon blir osäker eller frustrerad. Och dök upp idag faktiskt, intressant nog. Hon tycker väldigt, väldigt mycket om att bli kliad. Och särskilt nu på sommartid vid djuret och så när det är insekter. Och då i början när hon flyttade hit så kom hon och liksom tryckte på en med sin fina stora bok och bringa. Och liksom knödde på den för att få kli. Och det var ju inte så nice. Så då lärde jag henne att det bästa sättet att få klia är att stanna en liten bit ifrån människan och stå still. Och liksom vänta på att jag kommer till dig, det sista steget. Så att hon kommer liksom fram och så ställer hon sig 30 centimeter ifrån den och är jättestill. Står och stirrar på henne från sidan liksom. Så här bara, ser du mig nu? Hon står lite som en staty. Det är hennes sån här, nu vill jag bli kliad signal. Och så är det såklart inte alltid som jag kan ge henne det. Även att hon ber om det, så att säga. Och hon lärde sig väldigt snabbt mina så här nej eller hej då signaler. Exempelvis så vinkar jag så här i luften när jag ska gå därifrån. Alternativt om hon säger något, så här, kan du klia? Och så säger jag nej, jag kan inte just nu. Så vinkar jag till henne i luften och då så släpper hon det och så går hon därifrån liksom. Men och nu på morgonen när de får sina mineraler och sitt kraft så brukar vi göra så att som en först att få golden lymfmassage under tiden han äter. Och sen så går vi till Epona och antingen gör en person lymfmassage på henne själv eller så kliar jag en samtidigt som en annan ger lymfmassage. Och sen har vi nu rätt så nyligen fått börja göra lymfmassage på Tuva också. Innan så har hon huggt efter när man, om man tar på henne, alltså kli älskar hon, men så fort man bara håller handen still så hugger hon efter henne. Men det har ändrat sig de sista veckorna och då har vi fått börja göra lite lymfmassage på henne också. Och då blir det liksom att hon har lärt sig systemet att först få Golden, sen får jag Epona och sen kanske jag får. Och det här är ju svårt för henne då, för det är ju inte varje dag. Vilket är ju väldigt förvirrande i hennes värld, varför vi inte gör samma. Och jag förstår det. Och är det då någonting som är någonting väldigt värdefullt som kli är för henne, så blir det såklart en stor stress och frustration. Så här, kommer jag få det här jag vill ha eller inte? Och vad ska jag göra för att få det då? Så idag så stod hon sådär jättefint på sin plats. Hon får också kraftfodret sist, för det finns en viss struktur. Och då har hon lärt sig sin, vilken stolpe hon står vid inne i hagen. När hon får den och hon stannar liksom där och väntar och låter ungdomarna gå förbi för de ska in i paddocken och ja, det finns en viss struktur liksom. Och då när hon vill ha kli så ställer hon sig ofta vid sin stolpe där hon i vanliga fall får mat. Och så står hon där och tittar på henne. Kommer ni komma och klia mig sen? Det är så himla fint. Men i alla fall så idag så vill jag då klia henne efter att jag var färdig med porna. Bara det att en viss fux tyckte att jag var inte alls färdig. Så jag tänker ignorera att du sa att du var färdig med mig. Och så kommer jag följa efter dig, Susanna. Och då är det ju såklart så att Epona flyttar på Tuva. Så jag gick till Tuva och Epona liksom stod 10 meter bort och tittade på oss i kanske 20 sekunder och sen bara nej, jag kommer inte låta dig klia Tuva, Susanna. Jag tänker gå efter och så kommer jag ta hennes plats. Så hon gick mot oss och då flyttade sig Tuva. Och då säger jag igen till Epona, vi har kliat färdigt. Vi får gå och göra någonting annat. Och så går jag liksom runt henne i en cirkel så att hon typ ger upp. Men då går hon istället och jagar Tuva för att hon blir irriterad. Och så tar hon ut på Tuva. Och så står jag där och väntar på att Tuva liksom, och så säger jag till Tuva att jag står kvar här och väntar. Så om du bara liksom går runt Epona i en volt så finns jag här liksom. Så det gjorde hon. Och så kom hon tillbaka och så började jag klia henne. Och då började det ösregna. För det kom en åskskur. Och då kände jag att jag ska kanske inte bli blöt just nu. Så om vi följer, om du följer med mig här Tuva så går vi in i lösdriften. Som var liksom 10 meter bort. Och i det läget så hade ju liksom rätt så mycket stress och frustration byggs upp hos henne såklart. Och även att jag så här ger signalen så här, följ med mig. Så hon fattar typ att bra saker kommer hända om jag följer med dig. Så var hon såklart ändå frustrerad och spänd. Så då började hon panterwalka och hon gick jämte mig till lösdriften. Och lite oklart där om det var så att hon var frustrerad och därmed så började hon panterwalka. Eller om det var liksom tvärtom. Att panterwalken kom och hon då blev frustrerad. De hänger i alla fall väl ihop. Så hur som helst. Hon blev spänd där. Men vi kom in i lösdriften och fick stå i lugn och ro och klia. Så det var skönt. Och sen släpper hon ju det då och blir liksom mjuk och avslappnad igen. Och sen nu i eftermiddag så skulle vi ta ner dem till ett nytt bete. Och då gick Emma först för jag kunde inte gå så snabbt som det behövs att gå när man har hela flocken med sig. Och så kom Tuva fram till mig och gnäggade och ville såklart ha kli. Och så tänkte jag att ja, men jag kliar dig en liten stund och sen kan hon och jag gå ner ihop liksom, efter de andra till betet. Allt det här är ju inne på betet. Det är bara att de går som i en korridor, liksom. Lite Paddock Paradise style. Light. Och då igen så lovar hon ju liksom lugnare för att det hade inte byggts upp så mycket spänning innan. Så jag kliade en liten stund och sen när jag tyckte att ja, men nu är de andra i flocken så långt i förväg så nu vill jag släppa dig och att du går efter dem istället. Så gjorde jag min sån klapp, klapp, klapp signal, vilket är min nu har kliat färdigt signal. Och då så tittade hon på mig för jag var bak vid djuret så sneglade hon på mig liksom så här. Menar du verkligen det? Och då vinkade jag sådär i luften som jag sa, ja men jag ska inte göra mer nu. Och hon var okej. Okay. Och så vände hon sig framåt och så tragade hon efter flocken direkt så i sin glada peppiga trav. Och sprang efter dem till nya betet. Och så, det är så skönt med henne att hon bara såhär, ja men de där signalerna som hon har lärt sig någon gång, liksom, de bara, bam, 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 nu kan jag göra dem. Jaha, smidigt. Så det är ju nice. Och om du lyssnar på podden så tänker jag att du också följer mig på sociala medier. Och då kanske du också la märke till för några månader sedan när Tuva berättade att han ville ha ett inridningskalas. Och vi gjorde ju den första uppsittningen på henne. En vän och elev till mig, Julia, fick göra det ute i trädgården här. Och Tuva var lös och hade ingen utrustning på sig. Julia mötte henne i sin innovatörs-vibe, så hon satte sig på henne bak och fram första gången. Som hon hade sittande människa på sig, så var det bak och fram. Tuva var mycket nöjd. Och jag vet att en följare och vän till mig kommenterade att ja, vilken stabil häst hon är. Och det är hon ju, rent fysiskt är hon superstabil. Men känslomässigt och mentalt så är hon verkligen inte så stabil som man kan tro. Och det är väl liksom någonting som kanske delvis förföljer de lite kraftigare, robustare hästarna. De som är det liksom rent kroppsligen, typ som Golden och Tuva. Att det finns liksom en viss risk att man lägger på dem lite mycket ansvar lite tidigt för att de ser så stabila ut. Så var det för Golden i alla fall. Och så har jag många gånger tänkt om Golden. Att han är mycket tryggare än han är bara för att han är liksom fysiskt stabil. Men Tuva blir ju väldigt lätt, väldigt osäker. Och särskilt då när hon inte vet vad som förväntas av henne. Och vad hon ska göra och vad som ska göras mot henne. När vi skulle fixa tänderna på dem för en månad sedan eller två så tänkte vi att ja, men hon har ju liksom inte. Hon är inte speciellt smärtkänslig och det är antagligen inte ett problem att bara ge henne lite mat i en bunke och så sätta nålen direkt i blodet. Men hon blev jätteorolig när veterinären kom nära och liksom tryckte sig lös och drog iväg. För att hon bara inte visste så som, ja, vad ska jag göra nu och vad förväntas av mig och så. Och liksom, ja, panik stack. Förvisso bara i trav, men ändå man såg att hon liksom, ja, hon flydde helt enkelt. Och så pass orolig kan hon bli när hon inte vet vad man ska göra. Och oftast när vi tränar med henne så märks det ju bara, det tog lång tid innan jag såg det, för det liksom märks bara av att hon får en liten, i vanliga fall märks det bara genom att hon får en liten, liten rynka över ena ögon, eller över ögonen. Och att hon blinkar lite oftare än vanligt liksom. Men det är allt. Annars så, när hon väl hade kommit över det här med att hon hela tiden gick i anspänning och fantawk i jämten så är det liksom det man ser det på. Så vi har fått lägga mycket tid på att bygga lugn och så. Och vad vi gjorde för att lösa veterinärsituationen där var att vi lät henne istället gå till gräsmattan och äta gräs och få gå där lös liksom. Och så stressade vi pellets på backen och så kunde veterinären gå dit istället och ge henne lugnande. Och då var det helt fine för Tuva, för att det var liksom inte själva sticket i sig som bekymrade henne, utan det var så här, vad har du tänkt att göra och vad ska jag göra under tiden och vad förväntas av mig liksom. Tuva, är något mer du vill säga? Ja, men hon vill nog bara påminna om det där igen med utrymmet. Liksom. Hon fick mig att flytta blicken nu till fönstret utanför där jag sitter, där himlen finns. Och att kanske skicka med tipset om att när någonting inte funkar med hästen, att liksom bredda perspektivet. Och det kan man göra rent visuellt då, bara att istället för att bara så här rovdjursmässigt punkt titta på någonting, Så att istället bara liksom se till att låta ens blick bli vidare och ta in hela perspektivet, ta in hela rummet, ta in 360 grader runt dig. Bara att du har det fokuset kommer göra det lättare för hästen att få fylla upp det utrymmet och inte känna sig så låst i att jag måste vara den här hästen som gör den här cirkuskonsten för din skull, liksom. Utan istället så här, men det finns massa olika valmöjligheter här, det finns massa olika vägar och det finns säkert massa vägar som varken en själv eller hästen vet om än ens, som kan skapas om man bara tar ett steg tillbaka och ger mer utrymme. Och också då påminna om att, precis som vi började med, allt det som vi har sagt nu kan ändras imorgon eller vara tvärtom. Så att inte låsa fast varken henne eller någon annan individ i en närhet, för att det kan ändras och ge det där utrymmet, inte bara fysiskt då, utan mentalt och känslomässigt också. Så att vara medveten om att hästarna kan liksom inte bli något annat än det som vi råkar låsa fast dem till att vara. Så lås inte fast dem. Och vill ni lära av Tuva så har hon ett antal meditationer på temat. Jag gissar att du kanske inte lyssnar på den här podden samma dag som den släpps. Med tanke på att jag har liksom sköljt över er med sex poddavsnitt på 6 dagar. Men om du gör det så är alltså idag sista dagen att gå med i medlemskapet i Equinex-flocken för den här gången. Och är du lite sent ute och lyssnar på detta så finns det fler möjligheter i höst eller vinter. All right. Tack så mycket för att du lyssnar.